Ni som jobbar i affär eller är helt vanliga kunder, ni vet att det ibland kommer upp en prislapp på en vara där det står säljs i befintligt skick eller skönhetsfel kan förekomma. Och det är ju ett fina sätt att säga det på än att säga det rakt ut. Det här är inte riktigt som det ska vara. Det är en liten varning när det står så. Och om man kommer att hitta en liten fläck, en liten skönhetsfel, någon skavank här, var någon knapp som inte finns där den skulle varit, någon dragkärra som inte fungerar och så vidare. Helt enkelt så är inte varorna perfekta. Och ofta så talar man inte om var felet finns, man får som kund själv leta upp det. För på andra sorteringsvaror så är det svårt att få någon bytesrätt, någon returrätt eller någon reklamation. För det säljs i det skick som det är. Och är man ute efter det fulländade så har man kommit till fel avdelning. Om det står varor, utförsäljning, säljs i befintligt skick, annan sortering och så vidare. Och när det gäller oss människor så är det ungefär likadant. Den vi känner allra bäst har lite skavank också. Det tar lite tid att komma på dem, men ni har säkert märkt dem. Om ni har någon ni lever riktigt nära och tycker riktigt mycket om, så dyker det upp de där bristerna, felen och skavankerna. Och det gäller både er och mig. Det finns en känd amerikansk pastor som heter John Ortberg. Han har skrivit en bok som heter Alla är normala tills man lär känna dem. Och det rymmer en stor sanning. Vi hittar lite skavanker på oss allihop. Och Margareta Melin från Jönköping och talade i radion för ett tag sedan. Och hon sa, den som inte gör något fel, han gör inget annat heller. Och Bibeln lär ungefär samma sak. Vi gick alla vilse som får, var och en vill gå sin egen väg. Och David skriver i psalm 14, Herren blickar ner från himlen ner på människorna på jorden för att se om det finns någon som är klok. Någon enda som söker sig till Gud. Det var ett speciellt tillfälle han talade om. För han sa, alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen gör det goda, ingen enda. För visst finns det människor som gör beundransvärda saker, som gör goda. Men det finns ingen som alltid och bara gör det goda. Utom en. Bara Gud är god. Och bara han är felfri och utan skavank och fläck. I Bibeln finns det många exempel på sådana här människor som har gjort stora fel. Syndat och brott som vi knappt kan tänka oss vara möjligt. Det kan gälla kungar, det kan gälla vanliga människor. Och titta bara i första Moseboken, den första boken i Bibeln, så har vi exempel på Kain som blev avundsjuk på sin bror och dödar honom. Lemek inför månggifte och Noah dricker sig berusad. Abraham gillar Isak mer än Ismael. Och låter Ismael lämna hemmet med sin mamma. Isak gillar Jakob bättre än Esau. Och Jakob har Josef som sin favoritson. Och det väcker avundsjuka hos bröderna. Som kastar honom i en brunn och säljer honom till köpen från Egypten. Isak och Rebecka, paret, råkar i gräl med varandra om vem av pojkarna som ska få Isaks välsignelse. Och Rebecka vill så gärna att Jakob ska få det. Och hon har en plan som hon tänker ut och genomför det. Varför berättar då Bibeln om allt detta? Varför inte hålla tyst om det? Varför inte lägga något skynke över det så att det inte kommer ut? Jo, Bibeln vill vara en sann bok. Den vill skildra allt precis som det är. Den vill lära oss någonting om oss människor. Att vi gör fel, att vi har brister. För vi har det allihop. Och i vissa situationer kan man göra saker som vi ångrar hela livet och önskar hade varit ogjorda. Men det har skett och vi får leva med det. Men vi kan leva i förlåtelse. Bibeln skönmålar inte. Den beskriver det precis som det är. Det finns predikanter och människor idag som påstår att en kristen ska gå från den ena framgången till den andra och alltid kunna leva i seger. Men då blundar man för människans ofullkomlighet, hennes brister och tillkortakommande. För ibland så tar hon ett felsteg, snubblar och faller. För livet som kristen rymmer både motgångar och medgångar. Och hur hade vi blivit som kristna om vi alltid bara hade haft framgångar? Alltid hade lyckats och aldrig hade insett att vi har våra svagheter. Det är mänskligt att fela, men gudomligt att förlåta, brukar vi säga. Charles Templeton, han jobbade som ung tillsammans med Billy Graham. En dag så träffade han en av sina vänner som var affärsman från Toronto. Han kom körandes i en svart, bländande Cadillac. Och han var affärsman, så pastorn tittade på honom lite skämsamt och sa: jag ser att affärerna måste blomstra nu för tiden, både för dig och för ditt företag. Nej, sa affärsmannen med en allvarlig min. Det finns en annan förklaring. Gud har gett mig den här Cadillacen. Det var intressant, sa pastor Templeton. Ja, sa affärsmannen. För Gud vill att hans barn ska ha det allra bästa. Pastor Templeton fortsatte och sa: det var mycket intressant att Gud gav dig en Cadillac. För han gav sin enda son ett kors. Och han gav sina 12 lärjungar motstånd, förföljelse, fängelsevistelse, skeppsbrott. Och några av dem blev till och med korsfästa. Och de flesta halshuggna. Men du fick en Cadillac. Hur lägger en löpare upp sin träning? Springer han bara nedförsbacka, alltid? Då har han inte en chans i en tävling. Om han inte tränar uppförsbacka också. Lite motlut så han får styrka och kraft. En grupp kristna blev tillfrågade när de växte som mest i sitt kristna liv. Jo, det var när vi mötte motgångar och svårigheter. Då vi insåg att vi var beroende av vår store Gud och inte klarade oss själva bäst. Paulus är märkligt i andra Korintierbrevet. I 11 kapitlet och 23 versen: jag har arbetat hårdare än någon annan. Suttit i fängelse mer än de flesta. Jag har blivit slagen otaliga gånger. Jag har stått ansikte mot ansikte med döden. Gång på gång. 5 gånger har jag piskats med spö. 1 gång har jag stenats. 3 gånger har jag lidit skeppsbrott. Och jag har rest många tröttsamma mil. Jag har varit utsatt för översvämmade floder, för rövare, för mitt eget folk, för andra folk. Jag har jagats av folkhopar i städerna och varit nära att dö i öknen. På havet, och bland män som påstår sig vara bröder i Kristus men inte är det. Jag har varit trött, jag har upplevt smärta och jag har haft sömlösa nätter. Ofta har jag varit hungrig, törstig och fått gå utan mat. Många gånger har jag faktiskt inte haft nog med kläder för att kunna hålla mig varm. Men i vers 30, om jag ska skryta, så skryter jag hellre med det som visar hur svag jag är. I 12 kapitlet, jag tänker bara berömma mig av hur svag jag är och hur stor Gud är, som kan använda vår svaghet till sin fördel. Är det framgångsteologi? Inte i den moderna tappningen. Men det är en framgångsrik kristendom att ha fokus på Guds storhet och att bli beroende av honom. Moderna framgångsteologer lever ett liv i bekvämlighet. Man har eget flygplan, man bor flott och har ganska bra inkomster. Och då får man frågan, varför? Vi måste ha det så för att kunna orka med, säger man. Men Paulus hade inte känt igen sig i detta. Absolut inte. Vi blir inte skyddade från allt som kristna. Men vi har en som vill gå med oss igenom allt detta. En som vill gå vid vår sida varje dag. Paulus, han sa inte, jag går emot det här skeppsbrottet. Jag går emot vistelsen. Jag går emot de här piskrappen. Jag går emot de här sömlösa nätterna och den här smärtan. Nej, han uttryckte sig aldrig så. För han ville bli mer beroende av den stora guden. För det hjälpte honom att förstå Guds storhet och att han var med honom hela tiden. Det finns något gott också i att råka ut för svårighet, även om ingen av oss skulle vilja ha det egentligen. Det finns också en förkunnelse idag om att man ska ta ut sin rätt. Att man ska begära och kräva av Gud än det ena och än det andra. För vi är ju barn och vi har vår rätt att ta ut det som är vårt, säger man. Men hur är det ett bra förhållande mellan barn och föräldrar? Ska man kräva och begära? Behöver man göra det egentligen? I ett riktigt bra förhållande, då behöver man inte kräva. Man behöver bara berätta för sin far och mor vad man behöver, hur man har det, vad man önskar. Gör era önskningar kunniga för mig, står det i Bibeln. För en förstående far eller mor ser till vårt bästa och vill i första hand ge oss det som hjälper oss att utvecklas som goda kristna och som hjälper i ett längre perspektiv att mogna och välja rätt väg i livet. Man har ju som barn sina rättigheter och man kan göra som den förlorade sonen, att ta ut sitt arv i förtid, kräva sin rätt, lämna barndomshemmet och ge sig iväg. Men då tummar man på det goda förhållandet till sina föräldrar. Och man tummar på, man tror man får en frihet, men en falsk frihet. Jag tror man som kristen behöver ha en ödmjukhet inför Gud. Och inte bara kräva, begära och befalla. Hur var det Jesus bad när han var i Getsemane och stod inför det svåra lidandet? Han sa, far, om det är möjligt, så låt mig slippa att gå igenom det här lidandet. Men jag vill att din vilja ska ske och inte min. Det var en ödmjuk bön. om att Guds och inte vår egen vilja i första hand ska ske. Ett annat exempel kan man hämta från kung Hiskia. Han levde ju på 700-talet före Kristus. Och vid ett tillfälle så blev han dödssjuk. Och profeten Jesaja besöker honom och berättar, inte något speciellt uppmuntrande, men han berättar så här: jag har fått en hälsning från Herren. Ordna upp dina affärer och allt annat som behöver göras, för du kommer att dö i den här sjukdomen. Hiskia tog emot hälsningen. Han gick inte emot profeten eller Gud, befallde inte och krävde inte. Istället så började han resonera med Gud, tala med honom i sin bön. Herre, kommer du inte ihåg hur ärlig och uppriktig jag alltid har varit mot dig? Och hur jag alltid har försökt att lyda dig och göra allt vad du har sagt. Sen började han gråta bittert, jämrade sig hela natten och vände ansiktet mot väggen. Och låg så hela natten och jämrade sig. Jag är i mina bästa år och måste lämna livet, klagade han. Aldrig mer ska jag få se mina vänner här i världen. Mitt liv har tagits ner precis som en hederstält. Men så tillägger han, jag får vandra i ödmjuk tacksamhet den tid jag har kvar. På morgonen fick Jesaja order från Gud att gå tillbaka till Hiskia med en ny hälsning. Att Gud hade hört hans bön och sett hans gråt. Vi får be, vi får gråta, vi får jämra oss och vi får vädja, men inte kräva och befalla. Och nu skulle Gud förlänga hans liv med 15 år. Träkonstnären Eva Spångberg från Hjälmsöjd i Småland, hon har sagt att det är en mänsklig rättighet att begå misstag, att misslyckas. Men det finns något som heter upprättelse också. Och det fick ju profeten Jeremia lära känna på ett väldigt intressant sätt. Han fick en oförglömlig lektion i detta. Han levde på 600-talet och kallas för tårarnas profet. Under 40 år var han Guds språkrör i Judaland. Och ingen lyssnade på honom. Man var så trött på hans negativa budskap, hans varning och allt det här. Så ingen tog honom på allvar. Men han våndades varje gång han skulle föra, när han skulle tala på Guds vägnar. Han kämpade ensam för Guds sak. Han grät över folkets synd och över sitt älskade land. Ändå blev han kastad i fängelse. Han blev slängd i en brunn. Han blev förd till Egypten mot sin vilja. Han blev föraktad av både grannar, vänner och sin egen familj och kungen. Han vann ingen världslig framgång. Han var ingen framgångsteolog. Men i Guds ögon var han en av de mest framgångsrika människor som någonsin har levt. För han lyssnade till Guds röst och han gjorde hans vilja. I 18 kapitlet berättas det om hur Gud en dag sa till honom: gå ner till krukmakarens verkstad så ska jag tala till dig. Och han gick ner till krukmakaren och han fann att han höll på att tillverka något av lera och höll något i sina händer. Där vid drejskivan stod krukmakaren, och krukan som han höll på att forma blev inte riktigt som krukmakaren hade tänkt sig. Så därför gjorde han en klump av den och började forma om den igen. Och då sa Gud till Jeremia: kan inte jag göra precis det som krukmakaren kan med sin lera? Precis som leran han formar i sin hand är ni i min hand. Om ni inte blev som jag hade tänkt mig, tror ni inte att jag också skulle kunna börja om med er och bygga något nytt av er. Att börja om igen går bra ända tills leran stelnar. Då är det för sent att göra om något. Men tänk vad många människor som har fått sina liv förändrade precis på det här sättet. När de har krupit till korset, sökt upp Jesus från Nasaret. Hopplösa fall där man resignerat sagt, det är inte lönt att satsa något på honom eller henne. Utkastade pengar, finns inte en chans att han eller hon kan ändra sig, att det kan bli någonting av dem. Men på ett märkligt sätt så har förändringen inträffat och människor har blivit som födda på nytt och fått ett nytt liv. Spelmissbrukare, tjuvar, alkoholister, hustrumisshandlare eller vad som helst har fått vara med om samma sak. Ett nytt liv. Krukmakaren har fått dem i sin hand och format om dem. Vi människor brukar ju säga så här. Som man bäddar får man ligga. Synden straffar sig själv. Men Guds tanke är lite högre än så. Han ser att det i varje människa finns något som går att använda. Det finns inga hopplösa fall för honom. Han vill börja om och att vi ska bli det han har tänkt sig. Och i Guds ögon är vi alla värdefulla. Jeremia fick ju en väldig lektion när han gick ner till krukmakaren. Den här dagen gick klassen som vanligt till sitt klassrum. Men de möttes av en överraskning. För den kvinnliga läraren hade tagit undan alla bänkarna och ställt stolarna i en rund ring. Och eleverna fick sätta sig på varsin stol. Lugn musik fyllde klassrummet. Och lärarinnan sa, jag har en känsla av att många här i klassen inte mår riktigt bra just nu. Så om ni vill så kan den här lektionen förhandla om er istället för att det ska bli en lektion i svensk skönlitteratur och om August Strindbergs författarskap. August Strindbergs. Om ni inte vill behöver ni inte säga någonting. Men om ni vill får ni gärna börja nu. Och snart började Amanda och prata och isen var bruten. Den ena eleven efter den andra berättade att det var lite stressigt i skolan. Man mådde egentligen inte riktigt bra om man hade kämpit hemma. Några sov dåligt på nätterna. Och någon till och med var olyckligt kär. När det bara var några minuter kvar av lektionen, då reste sig lärarinnan, gick fram till sin väska och tog upp en liten trälåda. Och så sa hon, innan ni går skulle jag vilja visa er något. Det här är en sak som jag fått av en god vän för många år sedan. Och egentligen så är det min hemlighet vad den innehåller. Men den innehåller det bästa som Gud har gjort. Och jag vill att ni öppnar locket, tittar i den och ser vad som finns där. Jag skickar runt lådan. Och var och en får titta där. Så stänger den och skickar vidare. Under tystnad så skickas lådan runt. Andreas satt ju allra närmast. Han var den som först öppnade locket och tittade ner. Han log, stängde locket, skickade den vidare till nästa. Och så höll det på från den ena till den andra. Ända tills man kom till Victoria, som var den sista eleven. Och nu var hon väldigt nyfiken på vad som fanns i den här vackra trälådan. Hon öppnade den försiktigt, tittade ner och såg att lådan var tom. Förutom att det längst ner var en spegel i botten. Så hon såg sig själv i lådan. Hon log, stängde locket och gav tillbaka den till sin lärarinna. så sa läraren: nu vet ni vad som är det finaste som Gud har skapat. Och jag vill att ni aldrig glömmer det. Trots alla brister och fel som vi har, så är vi värdefulla i Guds ögon. Och David skriver i sin psalm 14: när jag ser din himmel och det som du har format, då kan jag inte fatta att du bryr dig om oss människor, en ynklig liten människa, att du överhuvudtaget lägger märke till henne. Och ändå har du gjort henne till skapelsens krona. Och du har krönt henne med ära och härlighet. Bara du själv står över henne.